Vad mäktigt att få vara med när människor döper sig till Kristus. Och vad mäktigt att Gud verkar bland oss. Det lovar gott inför 2019. Så småningom så ska vi här i gudstjänsten få lägga händerna på de som har döpt och be för dem. Och vi ska också få hälsa ett gäng nya medlemmar välkomna och be för dem. Men innan det så tänkte jag skulle säga några ord om att du och jag lever i en berättelse. Alla människor gör det. Och berättelsen som vi lever i, den formar ju hur vi uppfattar verkligheten. Hur vi tolkar allting som sker runt omkring oss. Och det finns en mängd olika faktorer som avgör hur den berättelsen ser ut för alla oss. Arvet efter våra föräldrar. Miljön som vi är uppfostrade i och kulturen runt omkring oss. Vi bär på starka berättelser allihopa. Om vad det innebär att vara svensk. Om vad det innebär att gå i kyrkan. Om vad det är som leder till lycka och så vidare. Och vi kan inte välja fritt hur vår berättelse ska se ut. Utan den är delvis ärvd och delvis formad av det samhälle som vi lever i. Och vi är alla starkt påverkade av hur just din berättelse ser ut. Och de är oerhört kraftfulla. Det vi har i bagaget avgör hur vi uppfattar det vi möter här och nu. Alla liksom upplevelser och intryck filtreras genom våran berättelse och alla våra erfarenheter. Och avgör hur vi uppfattar och tolkar och reagerar på det som vi möter. Jag lyssnade till en man som beskrev det här och som berättade att han hade vuxit upp i en familj med en styvmamma som hade kommit in senare i bilden. Och hon hade i sin tur vuxit upp i en familj som fick arbeta väldigt hårt för att överleva. Familjen hade en liten butik och alla i familjen var tvungna att jobba där på varje ledig stund för att de skulle kunna få pengarna att räcka till. Så ända från det att hon var en liten flicka så spenderade hon all ledig tid med att jobba. Hon kunde aldrig leka som barn. Och det formade hennes berättelse på det sättet att hon även som vuxen ansåg att barn som leker blir oansvariga senare i livet. Och det här överförde hon på sina barn, berättar mannen. Så varje gång hon kom på dem med att leka så hittade hon på någon slags meningslösa jobb bara för att de skulle vara sysselsatta med något annat och inte växa upp oansvariga. Och det här ledde ju sin tur till att han tänkte att ja, men om jag ska leka och ha kul då måste jag gömma mig. Och om någon råkar komma och se vad jag håller på med, då är det roliga slut. Så han berättar att även som vuxen och som gift med en egen familj så kunde han ibland överväldigas av en känsla när någon kom in genom dörren att nu är leken slut. Det finns en enorm kraft i de berättelser vi lever i. Under Vietnamkriget så fanns det en folkgrupp i det landet som kallas för mångfolket. Och de stred mot den kommunistiska diktaturen ihop med amerikanerna. Ett stort antal av dessa flydde landet och hamnade ganska många av dem i USA. Då. Bland dessa flyktingar så inträffade under 70-talet ett stort antal dödsfall. Omkring ett hundratal dödsfall på väldigt kort tid. Och alla var nästan identiska. De var alla friska, unga män som tillhörde mångfolket och som dog i en hjärtattack under tiden de sov. Och forskarna i USA slet sitt hår och tänkte, vad kan det här bero på? Utan att lyckas. Men på 90-talet så var det en kvinna vid namn Shelley Adler som var expert på mindre folkgrupper och som hade studerat den här folkgruppen under lång tid. Och hon kunde då lägga ihop de här olika pusselbitarna och konstatera, ja men det är så här det har gått till. Det visade sig att alla de här unga männen hade drabbats av sömnförlamning. Sömnförlamning är något som kan inträffa när man har sovit och är på väg att vakna upp. Och yttrar sig så att medvetandet kommer igång innan kroppen. Så kroppen sover fortfarande men man är vaken i huvudet. Och när man försöker röra sig så kan man inte göra det. Och man har också lite svårt att andas. Om man har varit med om det så vet man att det är en ganska obehaglig upplevelse. Och det är mycket större risk att drabbas av det om man lever under stor press och är stressad och om man är man. Hjärnan är ju så fantastiskt konstruerad att det finns en ordning i vilket allting sker när vi somnar in och när vi vaknar upp normalt sett. Steg för steg så försätts kroppen i viloläge och tvärtom när vi vaknar. Och då vaknar normalt sett kroppen till innan medvetandet. Så att när vi sen blir medvetna om att vi vaknar så är vi redo att kliva ur sängen direkt. Det som händer vid en sömnförlamning är att det här kastas om. Så att av någon anledning så vaknar medvetandet före kroppen. Vilket gör att man inte kan röra sig och upplever att det är svårt att andas. De här unga männen levde i en stamkultur som hade talat om för dem att det finns en otäck nattdemon som heter Dabdzog. Och han vill döda dem i sömnen. Och han gör det genom att först förlama dem och sen kväva dem. Så när de här unga männen som lever under pressen av att just ha flytt undan sitt förföljelse i sitt land och kommit till för dem en helt okänd kultur och så drabbas de av sömnförlamning. Då är de så präglade av den berättelse de har levt i att de är helt övertygade om att nu kommer den här demonen och han försöker döda mig i sömnen. Och det leder till att de får en hjärtattack och avlider. Det blir någon slags ironisk, självuppfyllande profetia. Att skräcken inför det som de tror sker också är det som tar deras liv. Varför berättar jag det här? Jo, för att visa på hur kraftfulla de berättelser är som vi bär omkring på. Oavsett om de är sanna eller inte. De formar vår verklighet. De definierar för oss vad som är sant och inte. Vad som är rätt och fel. De berättar för oss vad syftet är med våra liv. Och vad som ger oss vår identitet. Det avgörs av den berättelse som du och jag lever i. Det är våra glasögon genom vilket vi betraktar världen. Vad är det för berättelser som formar ditt och mitt liv? Mot den bakgrunden så vill jag att vi ska läsa vad Paulus skriver i Kolosserbrevet 3 och 16 och 17. Då skriver han så här. Låt Kristi ord rikligen bo hos er med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Det här, säger Paulus, är den berättelse som det är tänkt att vi ska leva i. Begreppet Kristi ord skulle också kunna översättas Kristi budskap eller Kristi berättelse. Paulus uppmanar oss alltså här att låta berättelsen om Jesus rikligen bo bland oss. Vilket också skulle kunna översättas i oss. Det han säger är att vi ska låta berättelsen om Jesus genomsyra hela våran tillvaro så att den sätter sig i kroppen på oss och i våra hjärtan. Sjung in den på vilket sätt som helst, säger han. Berätta den på olika sätt för varandra så att det är den berättelsen som du och jag formar våra liv utifrån. Och berättelsen om Jesus är centrerad kring korset. För det här berättelsen om den Gud blir synlig vars sanna karaktär uppenbaras på korset när han ger sitt liv för oss. Det är en berättelse om hur Gud räddar oss och hela skapelsen genom det som sker på korset. Det är en berättelse om hur Gud upprättar och utrustar alla som vill ta emot till att i sin tur ge ut och leva ut den här självuppoffrande kärleken som han har visat för oss. Så ser den berättelsen ut. Och den är centrerad kring korset, men den börjar långt innan det med Israels folk. Och den fortsätter efter det med oss som är kyrkan. Det är en berättelse om Guds rike som vi är kallade att vara ambassadörer för. Och om hur vi planterar det här rikets frön överallt där vi går fram i den här världen. Genom att imitera Jesus i allt vi gör. Det är den berättelsen som Paulus säger ska bo bland oss. Och det Paulus menar med det är ju att om inte vi låter den här berättelsen om Jesus genomsyra våra liv. Om vi inte finns i en miljö som är marinerad av den här berättelsen. Och hela tiden håller den levande och lär varandra att leva ut den. Så kommer inte den berättelsen att bo i våra hjärtan. Om vi omger oss med någon annan berättelse så är det den som tar plats i oss. Men när vi finns i ett sammanhang som på alla tänkbara sätt levande gör den, så kommer det vara den berättelse som definierar allt annat. Då är det utifrån Jesus som vi kalibrerar hur vi uppfattar våran omvärld. Vad som är sant och falskt, vad som är verkligt och rätt och fel. Vad som är vår sanna identitet och vårt syfte. Då blir berättelsen om Jesus den här tolkningsmallen som vi uppfattar allting utifrån. Och bara då kommer vi få en sann uppfattning om världen omkring oss. För alla andra mallar och alla andra berättelser är mer eller mindre skadade eller falska. Den enda sanna verklighetsbilden vi kan få är i ljuset av berättelsen om Jesus. Och det faktum att Paulus behöver säga det här till oss, det innebär ju att det är fullt möjligt och kanske till och med troligt att vi kan tro på Jesus och ändå inte vara präglade av berättelsen om honom. Att det är fullt möjligt att tro på Jesus och vara präglad och omgiven av en helt annan berättelse som kanske är helt främmande för evangeliet, de goda nyheterna om Jesus. Nämligen den här världens berättelse. Den som vi på många sätt har ärvt, vare sig vi vill det eller inte. Och till den grad vi låter den andra berättelsen prägla oss, så kommer våra liv inte att visa på Guds rike. Vår identitet i Kristus kommer inte kännas verklig för oss. Sanningen om vem Gud är kommer inte kännas verklig för oss. Det faktum att Gud älskar oss villkorslöst kommer inte kännas verkligt för oss. Om det inte har tagit plats i våra hjärtan och satt oss i kroppen. Om vi låter den här världens berättelse prägla oss, så kommer det inte vara någon större skillnad på oss som tror på Jesus och den som inte tror. För vi lever i ungefär samma berättelse som dem. Och det är ju en berättelse som handlar om att få ut mesta möjliga ur det här livet för egen del. Att ditt värde sitter i vad du äger eller i det du uppnår eller åstadkommer. Eller i berömmelse och framgång eller i status och vilka du känner. Det innebär att det är fullt möjligt att tro på Jesus och ändå leva i en berättelse som säger att du är en nolla. Du är misslyckad, du är oälskad. Du måste imponera på andra för att ha något som helst värde. Och om det är den berättelsen du omger dig med, så är det den som kommer sätta sig i ditt hjärta. Och vi är ständigt omgivna av den berättelsen. Vårt samhälle berättar hela tiden för oss hur vi ska leva, vad vi ska tänka, hur vi ska tro och tycka, vad som verkligen är värt något och så vidare. Den sköljer över oss från alla tänkbara håll hela tiden. Och om vi inte finns i en gemenskap som berättar en annan berättelse, vad är det då som formar våra liv? Alla vi som vill tro på Jesus och följa honom behöver ha en sån gemenskap. Som är helt marinerad av berättelsen om Jesus. Som talar om honom, som sjunger om honom, som ber till honom. Där vi hjälper varandra att bli mer lika honom. Så att det är den berättelsen som lever i oss. Och faktum är att en gudstjänst eller en predikan i veckan inte räcker särskilt långt. Mot det andra ständiga bombardemanget som vi utsätts för. Utan vi behöver en gemenskap där vi delar livet med varandra. Där vi lär tron på djupet. Mer än vad som kanske är möjligt när vi bara möts på söndagar. Det är ju anledningen till att Nya Testamentet så starkt betonar gemenskapen och vikten av att tillhöra en. Och dopet är ju det som inlämmar oss i den här berättelsen. Det är ju så berättelsen om Jesus blir våran berättelse. Som Paulus säger i Romarbrevet 6. Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Smaka på de orden. Vi är döpta in i hans död. Vi är förenade med honom, säger Paulus. Vi begraver vår gamla människa och uppstår till ett nytt liv med honom. Och där är det berättelsen om Jesus som nu definierar våra liv. Inte våran egen. Våran personlighet och våran erfarenhet raderas ju inte ut, men inte längre det som definierar vilka vi är eller som ger oss vårt värde, utan vi är nya skapelser. Och vi får vårt värde från honom. Och det värdet uttrycks ju framförallt där på korset. När Gud själv säger att du var värd att dö för. Du var värd att jag själv skulle kliva in i den här världen och ge mitt liv för att du skulle kunna komma in i min närhet. Det är ditt värde i Guds ögon. Dopet inlämmar oss också i Kristi kropp. Vi blir en del av Guds folk och Guds familj. Och för att det ska betyda något i praktiken och inte bara vara en abstrakt tanke någonstans, så måste ju det ta sig uttryck i en lokal gemenskap. Som samlas i olika former för att leva i den här berättelsen om Jesus och låta den prägla våra liv. Och den här församlingen, Betaniakyrkan i Åbetorp, har ju också sin egen berättelse. Och vi har just haft ett årsmöte och lagt ett nytt år till handlingarna till den berättelsen. Hur ser den ut? Vi lever ju i ett land som under lång tid har sett den kristna kyrkan präglas av nedgång och vikande siffror. Och risken är ju rätt stor att det sätter sig i kroppen på oss, i församlingskroppen, så att det även blir vår församlingsberättelse. Vi lever i Sverige och det är så svårt och så vidare. Det är lätt för oss som kristna att få ganska dåligt självförtroende ibland och inte förvänta oss att det kommer hända särskilt mycket. Men det är ju samma sak där. Vi är ju Guds församling. Och vi definieras ju inte främst av våran historia eller våran omgivning, utan av vem Jesus är. Och berättelsen om Jesus och den rörelse som han sätter igång i andens kraft och som är ett utflöde av honom själv, den förvandlar ju hela den då kända världen. Det är ju våran självbild även som församling 2018. Vi definieras inte av Betaniakyrkans 121-åriga historia i första hand, även om den inte är oviktig, utan vi definieras av vem Jesus är. Dessutom har vi ju den fantastiskt stora glädjen att tillhöra en församling som växer och som mer än har fördubblats de sista 25 åren i den här tiden av svår nedgång för kyrkan. Och det vittnar ju om en Gud som är långt större än vad vi många gånger kommer ihåg att räkna med. Och det betyder ju också att vi kan tro att det bästa ligger framför oss och ta sikte på det tillsammans. Amen.